Kapitel 1. Tid att fara, sidan 101. Tidens hjul vrider sig. Åldrar kommer och åldrar går. Och de efterlämnar minnen som blir till legender. Legenderna bleknar och blir till myter. Och till och med myten är sedan länge glömd när den ålder som var dess upphov kommer åter. I en ålder vilken somliga kallar tredje åldern, en ålder som ännu skulle komma och som sedan länge var förbi, uppstod en vind i Rernons höjder. Vinden var inte början. Det finns varken början eller slut när tidens hjul vrider sig. Men den var en början. Den kalla vinden föddes bland lundarna och vingårdarna som täckte stora delar av de oländiga höjderna, där olivträden stod i räta rader, gröna året om, medan de välordnade vinrankorna skulle förbli bladlösa till våren. Vinden blåste åt nordväst över de välmående gårdarna som låg spridda över landet mellan höjderna och i Bordars stora hamn. Ännu låg landet i vintervila, men män och kvinnor hade redan börjat smörja plogbillar och göra i ordning seldonen inför den kommande sådden. De brydde sig föga om de karavaner med tungt lastade vagnar som sökte sig österut på de obelagda vägarna, fulla med människor med underliga kläder och ett besynnerligt uttal. Många av främlingarna såg ut att själva vara bönder, hade välkända verktyg fastsurrade vid vagnssidorna och skott av obekanta växter med rötterna inslagna i grovt tyg i vagnarna. Men de var på väg mot fjärran land. Främlingarna hade ingenting att göra med livet här och nu. Shonshans hand vilade lätt över dem som inte motsatte sig det shonshanska styret. Och bönderna vid Rernons höjder hade inte råkat ut för några egentliga förändringar. Deras sanna härskare hade alltid varit regnet, eller bristen på regn. Vinden fortsatte sin väg åt nordväst över hamnens vida blågröna vattenyta, där hundratals skepp låg för ankar i de kraftiga dyningarna. Några hade trubbig för och lattor i seglen. Andra var långa och spetsiga, fulla av män som arbetade med att göra om riggen till det slag som fanns på de bredare skeppen. Bara några dagar tidigare hade det funnits betydligt fler fartyg här. Men många av dessa låg nu kantrade på sidan och till hälften uppbrända i det grunda vattnet längs stränderna. I den djupa grå gyttjan höll de förkolnade skeletten av ännu fler skepp på att sjunka allt längre ned. Mindre farkoster pilade fram och tillbaka över hamnens vatten för trekantiga segel eller långa rader av åror som fick dem att likna mångbenta vatteninsekter. De flesta förde med sig arbetare och förnödenheter till de skepp som fortfarande flöt, medan andra små båtar och pråmar låg förtöjda vid vad som liknade avgrenade trädstammar som reste sig ur det blågröna vattnet. Från dessa båtar dök män med stenar i famnen för att snabbare komma ner till de sjunkna skeppen nedanför, där de band fast rep vid det som gick att bärga upp till ytan. Sex nätter tidigare hade döden vandrat över dessa vatten, i ett mörker som skingrats av fräsande silverblixtar och kringslungade eldklot hade kraften krossat män, kvinnor och skepp. Trots den krabba sjön och den förbrila aktiviteten gav hamnen ett fridfullt intryck jämfört med den natten. Vinden bar med sig en del av bränningarnas skum när den fortsatte åt nordost över floden Eldar, där den mynnade ut i hamnen. Sen blåste den vidare inåt land. Mert satt med benen i kors på en stor, mosstäckt stenbumling vid flodens vasskantade strand, och när vinden svepte förbi honom kurade han ihop sig och svor tyst. Här fanns inget guld att vinna, inga kvinnor och ingen dans, inga nöjen. Obehag och bekymmer var det däremot gott om. Kort sagt var det den sista plats han skulle ha valt att befinna sig på under normala omständigheter. Solen hade nätt och jämnt till rygga lagt sin egen bredd över horisonten. Himlen ovanför var grå som bleknat skiffer och från havet närmade sig täta mörka moln som bådade regn. Det kändes knappast som vinter när det inte fanns någon snö. Hittills hade han inte sett en enda flinga dala ner över Ibordar. Men den kalla fuktiga morgonvinden från sjön kunde kyla ner den precis lika bra som någon snöstorm. Nu var det 6 nätter sedan han red ut ur staden mitt i en rasande storm. Men hans bultande höft verkade tro att han fortfarande klamrade sig fast vid sadeln alldeles genomblöt. Det här var varken rätt väderlek eller tid på dagen för att sitta utomhus. Han önskade att han tagit med sig en mantel. Han önskade att han stannat i säng. Ibordar låg en dryg mil söderut men doldes av det kuperade landskapet som samtidigt dolde honom från staden. Här fanns det inte ett träd eller någonting annat större än en buske inom synhåll. Och den öppna terrängen fick det att krypa i honom som om en armé av myror promenerat omkring innanför skinnet. Men han borde vara säker. Den enkla bruna rock och yllemössan som han hade på sig liknade verkligen inte de kläder han haft på sig inne i staden. Istället för sin svarta sidensjal hade han en färglös yllehalsduk för att dölja ärret som löpte runt halsen. Och inte ens den syntes bakom den uppvikta rockkragen. Inte tillstymmelsen till spets, inte en broderad tråd. Torftigt nog för att passa en bonde som mjölkade kor. Ingen av dem som han ville undvika skulle känna igen honom om de inte kom riktigt nära. Men inte desto mindre drog han ner mössan ytterligare en bit i pannan. Tänker du sitta här länge till, Mert? Noels trådslitna blå rock hade sett bättre dagar. Men det hade å andra sidan han själv också. Den vithårige, kutryggige gamlingen med sin knäckta näsa satt på huk bredvid stenblocket och fiskade i strandvattnet med ett bambuspö. De flesta av hans tänder var borta och ibland kände han med tungan i någon av luckorna som om han var förvånad över att hitta ett tomrum där. Det är kallt, om du nu inte har märkt det. Alla tror att det är varmt i Ibordar, men på vintern är det kallt överallt. Till och med på platser så får Ibordar att kännas som tjejnar. Mina gamla skånkar längtar efter en brasa, eller i varje fall en filt. Man kan få det gott nog med en filt om man bara är i lä för vinden. Tänker du göra någonting annat än sitta där och glo? När Noel inte fick mer än en kort blick som svar återgick han till att studera det kärade träflötet som guppade i den glesa vassen. Då och då knöt och öppnade han en av sina knotiga händer som om fingrarna anfäktades av kylan. Men i så fall fick han skylla sig själv. Den gamle narren hade vadat ut i vattnet för att hova upp småfisk med en korg som nu var till hälften nedsänkt i vattenbrynet, förankrad med en sten. Trots att Noel klagade på vädret hade han följt med till floden utan att behöva vare sig övertalning eller inbjudan. Av olika saker han sagt hade Matt slutit sig till att alla som Noel brytt sig om var döda sedan länge. Och Karn var nästan desperat sällskapssjuk. Desperat måste han sannoliken vara för att välja Matts sällskap, när han istället kunnat vara 5 dagsresor från Ibordar vid det här läget. Med goda skäl och en bra häst kunde man komma långt på 5 dagar, vilket var någonting Matt hade tänkt på många gånger själv. På andra sidan äldre halvt dold bakom en av de sumpiga öar som fanns här och där i floden, låg en bred roddbåt stilla medan en besättningsman stod och fiskade i vassen med en lång båtshake. En annan besättningsman hjälpte honom att hiva ombord det han fått tag på, vilket på det här avståndet såg ut som en stor säck. Matt gjorde en grimas och vände blicken nedströms. De hittade fortfarande döda kroppar och det var han som bar ansvaret. De oskyldiga dog tillsammans med de skyldiga. Och gjorde man ingenting var det bara de oskyldiga som dog. Eller drabbades av ett öde lika illa som döden, om inte värre, beroende på hur man såg på saken. Han pustade irriterat. Blod och aska. Han höll på att förvandlas till någon sorts förbannad filosof. Att ta på sig ansvaret för allt möjligt tömde livet på glädje och fick en att torka ihop till ett skrumpet skal. Vad han ville ha just nu var ett ordentligt stop med glödgat vin i ett skänkrum fullt med musik och en trimd söt flicka i knät. Någonstans långt bort från Ibodar. Mycket långt. Och vad han hade istället var förpliktelser som var omöjliga att skaka av sig. Och en framtid som inte alls var särskilt lockande. Att vara Taveren verkade inte alls vara till någon hjälp. Inte om det var så här väven formades kring en. Fast han hade i varje fall kvar sin tur. Han var inte slagen i kedjor och inlåst i någon fängelsehåla. Och under omständigheterna kunde det absolut räknas som tur. Från platsen där han satt hade han tämligen fri sikt ner längs floden, förbi de bortersta av de låga vassöarna. Vågskum som fångats av vinden drev som tunna dimsjok upp från hamnen, men dolde inte det han ville se. Han försökte göra beräkningar i huvudet. Räkna hur många skepp som fortfarande flöt och hur många som blivit vrak, men han tappade hela tiden räkningen. Fick för sig att han hade räknat några två gånger och var tvungen att börja om från början. Dessutom distraherades han av tankar på dem av havsfolket som fångats in igen efter sin flykt. Han hade hört att det hängde mer än 100 lik i de galgar som rest till Rahard på andra sidan hamnen, med skyltar där deras brott angavs som mord och uppror. I vanliga fall högg Shaunchen huvudet av missdådare och spetsade deras huvuden på pålar. Det sanna blodet blev däremot strypta, men ägodelar fick nöja sig med hängning. Bränne mig, jag gjorde vad jag kunde, tänkte han surt. Det tjänade ingenting till att känna skuld över att han inte kunde göra mer. Det tjänade absolut ingenting till. Nu måste han koncentrera sig på dem som hade lyckats komma undan. De Athanmere som lyckats fly hade gjort det på skepp de tagit i hamnen. Alla de lyckats borda och ärövra i nattens mörker. De hade säkert tagit en del mindre farkoster, men deras avsikt hade varit att föra med sig så många som möjligt av sitt folk. Eftersom tusentals av dem slavade i Rahard skulle det betyda att de helst ville ha stora farkoster, vilket i sin tur innebar Shaunchens storskepp. Många av havsfolkets egna fartyg var för all del tillräckligt stora. Men vid det laget hade de berövats rigg och segel för att utrustas efter Shaunchensk modell. Om han kunde räkna hur många storskepp som fanns kvar skulle han kanske få någon uppfattning om hur många Athanmere som nått friheten. Att befria havsfolkets vindfinnerskor hade varit rätt sak att göra. Det enda han kunnat göra. Men förutom de som blivit hängda hade hundratals kroppar fiskats upp ur hamnen de fem sista dagarna. Och ljuset alena visste hur många som tidvattnet hade dragit med sig ut till sjöss. Dödgrävarna arbetade från gryningen till sena kvällen och gravplatserna var fulla med gråtande kvinnor och barn. Och män. Många av de döda hade varit Athanmere som vräkts ner i massgravar utan någon som grät för dem. och han ville få en uppfattning om hur många han hade räddat för att kunna väga upp sina dystra misstankar om hur många han hade dödat. Det var emellertid inte lätt att uppskatta hur många skepp som hade klarat sig ut på stormhavet. Och det berodde inte bara på att han tappade räkningen hela tiden. Till skillnad från Echidena hyste vindfinnerskorna inga skrupler för att använda kraften som vapen. Inte när deras folks trygghet stod på spel. De hade förstås velat hindra fienden från att ta upp förföljandet. Och ett brinnande skepp förföljde ingen. Shonshen med sina daimoner hade ännu mindre samvetsbetänkligheter mot att kämpa emot. Djungeldarna skar genom regnet tätt som grässtråna på en äng och eldkloten susade över himlen, vissa stora som hästar. Det var som om hamnen stod i lågor från ena änden till den andra. Och trots stormen förbleknade alla illuminatörers fyrverkerier bredvid vad som skedde denna natt. Utan att behöva vrida på huvudet kunde han räkna till ett dussin ställen där något storskepps förkolnade spant stack upp likt reben ur det grunda vattnet. Eller ett stort, trubbnosat skrov låg på sidan medan vågorna slickade det lutande däcket. Det syntes dubbelt så många brända skrov med smäckra linjer, resten av havsfolkets stävare. Vindfinnerskorna hade inte velat lämna sina egna fartyg i händerna på människor som hade slagit dem i bojor. Inalles 3 dussin vrak rakt framför honom. Och då räknade han ändå inte de som låg på botten med bärgningsbåtar ovanför. En van sjöfarare kunde kanske skilja mellan storskepp och stävare genom att se på masttopparna som stack upp ur vattnet, men det övergick hans förmåga. Plötsligt vaknade ett gammalt minne i hans medvetande. Ett minne av att lasta fartyg inför ett anfall från havet. Av hur många män man kunde tränga in i ett begränsat utrymme och under hur lång tid. Minnet var egentligen någon annans, från ett forntida krig mellan Ferganshi och Morena, men ändå kändes det som hans eget. Numera blev han alltid lite överraskad när han insåg att det i själva verket inte var han som hade genomlevt något av dessa gamla brottstycken från andra mäns liv som fanns insprängda i hans huvud. Så på sätt och vis var de kanske hans egna ändå. Han mindes dem onekligen tydligare än vissa delar av sitt eget liv. De fartyg som han kommit ihåg hade varit mindre än de flesta i hamnen, men principen var densamma. De har inte tillräckligt många skepp, muttrade han. I Tenshiko hade Shonshen ännu fler fartyg än de som hade kommit hit, men förlusterna här var nog för att avgöra saken. Tillräckligt många skepp för vad då, sa Noel. Själv har jag då aldrig sett så många samlade på en och samma plats förut. Det ville inte säga lite när det kom från honom. Om man skulle tro Noel så hade han sett allting. Och det han sett var nästan alltid större och ståtligare än det han hade framför näsan nu. Hemma i Chufloden skulle de ha sagt att han snålade med sanningen. Mert skakade på huvudet. De har inte tillräckligt många skepp kvar för att kunna ta sig tillbaka hem allihop. Vi behöver inte åka hem, hördes en släpig kvinnoröst bakom honom. Vi har just kommit hem. Shonshen-accenten fick honom nästan att hoppa högt. Men så insåg han vem det var som talade. Blicken i Eganins ögon var sylvass. Men den var inte ämnad för honom. I varje fall trodde han inte det. Hon var lång och smal, med ett hårt ansikte, vars hy var blek trots ett liv till sjöss. Den gröna färgen på hennes klänning var bjärt nog för att kunna göra en knåpare glad. Eller i varje fall inte långt ifrån. översållad av små broderade blommor i gult och vitt runt den höga halslinningen och ned längs ärmarna. Ett blommigt huckle som var knutet under hakan höll en lång svart peruk på plats på hennes huvud. Det mörka håret flödade över axlarna och halvvägs ner över ryggen. Hon avskydde både hucklet och klänningen som inte riktigt passade. Men var och varannan minut kände hon efter att peruken satt rakt. Hon bekymrade sig mer om det än om kläderna. Men egentligen behövdes det betydligt starkare ord för att beskriva hennes känslor. Hon hade bara suckat när hon klippte av sig sina långa naglar. Men när de sa att hon måste raka av sig allt sitt hår hade hon nästan fått slag. Hennes tidigare frisyr, rakad ovanför öronen med bara en skålformad hätta och en bred axellång svans kvar i nacken, formligen skrek ut att hon var en lågättad adelsdam av Shornshens sanna blod. Till och med någon som aldrig hade sett en Shornshen förr skulle komma ihåg henne. Hon hade gett med sig motvilligt, men efteråt hade hon varit närmast hysterisk tills hon kunnat täcka över sin kala skalle. Inte av det skäl som skulle ha fått de flesta kvinnor att tappa besinningen, utan för att det bland Shornshen bara var den kejsliga familjen som rakade huvudet. Män som började tappa håret började bära peruk så snart det blev märkbart. Egenin skulle hellre dö än att låta någon tro att hon låtsades tillhöra kejsarfamiljen. Till och med folk som aldrig skulle komma på tanken. Den sortens bedrägeri var visserligen belagt med dödsstraff bland Shornshen. Men Mert hade aldrig trott att hon skulle göra så stor affär av det. Vad spelade det för roll med ännu en dödsdom när man redan var redo för stupstocken? Eller stryprämmen i hennes fall. Själv hade han bara hängning att vänta sig. Han lät kniven som han dragit till hälften försvinna upp i ärmen igen och gled ner från stenen. Han landade illa så att han nästan ramlade omkull och lyckades nätt och jämnt hålla tillbaka en grimas när det högg till i höften. Men han lyckades. Hon var både adelskvinna och skeppskapten och hon gjorde redan tillräckligt för att ta över befälet utan att han behövde underlätta för henne genom att visa svagheter. Hon hade kommit till honom för att få hjälp, inte tvärtom, men det verkade inte spela någon roll. Han lutade sig mot stenblocket med armarna i kors och låtsades sparka förstrött på några torra grästuvor för att få bukt med värken. Smärtan var tillräckligt vass för att locka fram svettpärlor i pannan på honom, trots den kalla vinden. Flykten i stormen hade frestat på hans skadade höft, och han hade inte tagit igen det än. Är du säker angående havsfolket? Frågade han henne. Det var ingen poäng med att nämna bristen på skepp på nytt. Allt för många Shornshenska nybyggare som stigit i land i Ibordar hade ändå spritt sig därifrån, och tydligen ännu fler från Tanshiko. Hur många skepp Shornshen än hade så fanns det ingen kraft i världen som kunde få allihop att resa tillbaka. Egernin tog efter peruken igen, tvekade, tittade irriterat på sina kortklippta naglar och stoppade in händerna under armarna istället. Säker på vad? Han var säker på att hon insett vem som låg bakom vindfinnerskornas flykt, men ingen av dem hade pratat om det. Hon försökte alltid undvika att tala om Athanmir. Även om man helt bortsåg från alla sänkta skepp och döda människor så var det belagt med dödsstraff att befria en Jaemen. Och i Shornshens ögon var det dessutom lika vidrigt som våldtäkt eller övergrepp mot barn. Visserligen hade Egernin själv hjälpt till att befria några Jaemener, men ur hennes synvinkel var det minsta av hennes brott. Inte desto mindre undvek hon att tala om det. Det fanns åtskilliga saker som hon föredrog att tiga om. Är du säker på vad som hände med de vindfinnerskor som blev infångade? Jag har hört prat om avhuggna händer eller fötter. Mert svalde ner en sur smak i munnen. Han hade sett åtskilliga män dö, dödat män med sina egna händer. Ljuset vare honom nådig. En gång hade han till och med dödat en kvinna. Inte ens det mörkaste av de främmande minnena i hans huvud sved så illa som det. Och några av dem var ändå så mörka att han måste dränka dem i vin när de flöt upp till ytan. Tanken på att med berått mod hugga av någon händerna fick det ändå att vända sig i magen på honom. Egernin ryckte till och först trodde han att hon skulle ignorera frågan. Det är förstås Renna du har lyssnat på, sa hon med en avfärdande gest. En del Chaldamer pratar om sådana dumheter för att skrämma trotsiga, nykopplade Jamerner. Men det är ingen som har gjort det på, 600 eller 700 år. I varje fall inte många. Och folk som inte kan kontrollera sin egendom utan stympning är sig Musjev redan från början. Hennes läppar förvreds i en föraktfull grimas. Men Mert kunde inte avgöra om föraktet var ägnat stympningen eller de som var sig Musjev. Må så vara att de drar skam över sig. Men de gör det ändå, fräste han. Att vara sig Musjev var långt mer än att dra skam över sig. Men han betvivlade att någon som avsiktligt högg av en kvinnas hand kunde bli så utskämd att han eller hon tog livet av sig. Är Sharoth en av dessa? Inte många. Shunshanskan gav honom en svart blick som kunde mäta sig med hans egen. Hon satte händerna i sidorna och böjde sig bredbent framåt som om hon stod på ett fartygsdäck och just skulle ge en slösint matros en ordentlig avhyvling. Stor förstinnan Sharoth är inte ens ägare till Jamerna i fråga, din trögskallige bondtölp. De tillhör kejsarinnan, må hon leva i evighet. Sharoth kan lika gärna skära upp sina handleder direkt som att utsätta kejserliga Jamerner för någonting sådant. Om hon överhuvudtaget skulle komma på tanken, det vill säga. Jag har aldrig hört talas om att hon skulle vansköta sina egna ägodelar. Jag ska försöka förklara det här på ett sätt som du kan begripa. Om din hund rymmer, lemlästar du den inte för det. Du piskar den så att den begriper att den inte ska göra om det. Sen får den komma tillbaka till hundgården. Dessutom är Jamerner helt enkelt för värdefulla, avslutade Mert meningen åt henne med torr röst. Det var någonting han hade fått höra till leda. Hon struntade i hans sarkasm, om hon nu ens la märke till den. Enligt hans erfarenhet kunde en kvinna ignorera sånt som hon inte ville höra, till den grad att man själv började undra om han verkligen hade sagt det. Hon nickade. Äntligen börjar du begripa, sa hon med sin släpiga röst. De där Jamerna som du är så orolig för har förmodligen inte ens några blåmärken kvar vid det här laget. Hennes blick sökte sig till skeppet ute i hamnen. Och med ens fylldes ögonen med en saknad som bara förstärktes av hennes hårda min. Hon drog tummarna över fingertopparna. Du skulle aldrig tro vad min Damon har kostat mig, sa hon tyst. Hon själv och kär Damon jag fick anställa för att ta hand om henne. De var förstås värda varenda tron jag fick betala. Hon heter Cherisha, vältränad, uppmärksam. Hon föräter sig på honungsnötter om man låter henne hållas, men blir aldrig sjösjuk eller trumpen som vissa andra. Det är synd och skam att jag var tvungen att lämna henne kvar i Cantorin. Nu får jag väl aldrig se henne igen. Hon suckade dystert. Jag är övertygad om att hon saknar er lika mycket som ni saknar henne, sa Noel med ett tandfattigt leende. Och det lät precis som om han menade allvar. Det gjorde han kanske. Han påstod att han hade sett bra mycket värre saker än Jamerner och Dracovaler. Vad nu det påståendet var värt. Egernin stelnade till och rynkade ögonbrynen, som om hon inte lät sig övertygas av hans medkänsla. Eller så hade hon bara insett att hon stod och stirrade på skeppen i hamnen. Nu vände hon sig i varje fall mycket bestämt bort från vattnet. Jag gav order om att ingen skulle lämna vagnarna, sa hon med fast röst. Den rösten hade förmodligen fått besättningen på hennes skepp att kasta sig över sina arbetsuppgifter. Hon vände abrupt ansiktet från floden, som om hon väntade sig en liknande reaktion från Matt och Noel. Säger du det, sa Matt med ett stort flin. Han kunde le på ett sätt som var så fräckt att de flesta uppblåsta idioter nästan fick slag vid åsynen. Egernin var oftast allt annat än en idiot, men uppblåst var hon definitivt. Skeppskapten och adelsdam. Han visste inte vilket som var värst. Tvi för båda dera. Nåväl, jag var ändå på väg dit. Om du inte vill fiska en stund till, Noel. I så fall väntar vi gärna en stund. Men den gamle var redan i färd med att tömma ut de silvergrå småfiskarna som fanns kvar i korgen. Hans händer hade blivit illa knäckta någon gång. Kanske flera gånger med tanke på hur knotiga de var. Men det hindrade honom inte att flinkt linda upp linan runt bambuspöet. Under den korta tid som han suttit och fiskat hade han dragit upp nästan ett dussin fiskar, varav den största var mindre än en fot lång. Han hade trätt ett snöre genom gälarna på dem, men nu la han dem i korgen innan han tog upp den. Han påstod att han skulle laga en fiskgryta från kära av alla ställen, om han bara fick tag på den rätta sortens peppar. Kära. Han kunde lika gärna ha sagt månen. Det var tydligen en gryta som skulle få Mert att glömma bort sin onda höft, så som Noel tjatade om sin peppar, misstänkte Mert att om han nu skulle glömma någonting var det för att han skulle ha fullt upp med att försöka få tag på tillräckligt mycket öl för att svalka tungan. Egernin väntade otåligt och brydde sig inte om Märts flin, så han la armen om henne. Om de nu skulle gå tillbaka kunde de lika gärna sätta fart. Hon slog bort hans hand från sin axel. Kvinnan fick en del gamla ungmör att likna lättfotade skänkflickor. Vi ska föreställa ett par, du och jag, påminde han henne. Här är det ingen som ser oss, morrade hon. Hur många gånger måste jag säga det här, Leiloin? Det var det namn hon gick under. Hon påstod att det var från Terrabon. Det lät i varje fall inte tjonskönskt. Om vi inte ens håller varandra i handen annat än när det finns publik, kommer de åskådare som vi inte ser att tycka att vi är ett väldigt underligt älskande par. Hon fnös hånfullt, men lät honom lägga armen om hennes axlar igen och la sin egen om hans liv. Men samtidigt gav hon honom en varnande blick. Mert skakade på huvudet. Hon var tokig som en vårhare om hon trodde att han tyckte det här var roligt. De flesta kvinnor hade lite mjuk stoppning över musklerna. Men att krama Egernin var som att krama en gärskors stör. Nästan lika hård och sannoliken lika stel. Han kunde inte begripa vad Dömon såg hos henne. Fast hon kanske inte hade gett Ilianaren något val. Hon hade trots allt köpt mannen som man köper en häst. Bränne mig. Jag kommer aldrig att begripa mig på Sjonsen, tänkte han. Inte för att han ville det heller. Problemet var bara att han måste. Han kastade en sista blick mot hamnen innan de gick, men önskade nästan att han hade låtit bli. Två små segelbåtar bröt fram genom ett brett dimsjok som drev bort från hamnen, mot vindriktningen. Det var hög tid att komma härifrån. Det var drygt 2 mils steg från floden till Stora Nordanväg. Vägen gick över ett böljande landskap klätt i vinterbrunt gräs och torra örter. Här och där växte det buskage som var så täta och insnärjda med svingerväxter att man inte skulle kunna tränga sig igenom ens nu när grenarna var i stort sett kala. De här låga kullarna förtjänade knappt namnet höjder. Inte för någon som hade klättrat i sandhöjderna och dimbergen som pojke. Visserligen fanns det luckor i Märts egna minnen, men en del kom han ihåg. Men det dröjde ändå inte länge förrän han var glad att han hade armen om någon. Han hade suttit stilla på den där fördömda stenen alldeles för länge. Den bultande smärtan i höften hade visserligen övergått i en dov molande värk, men den fick honom att halta och utan någon sorts stöd skulle han knappast ha kunnat gå i backarna. Inte så att han stödde sig mot Eganin, förstås, men att hålla om henne hjälpte honom att gå stadigare. Kvinnan blängde på honom som om hon trodde att han försökte utnyttja situationen. Om du gjorde som du blev tillsagd, morrade hon, så skulle jag inte behöva bära på dig. Han visade tänderna igen, men den här gången försökte han inte maskera det som ett leende. Det var generande hur obehindrat Noel skuttade vid deras sida och aldrig trampade fel, trots att han balanserade fiskkorgen vid ena höften och bar metspöet i andra handen. Hur sliten den gamle än såg ut var han vig så att det räckte och blev över. Deras väg gick norr om himlakretsen, där rikemännen sommartid satt på kuddar under färggranna solskydd på de långa bänkarna av polerad sten och såg på när deras hästar löpte i kapp. Nu var solskydden och stängerna som höll dem uppe undanstuvade. Hästarna var i sina stall på landet. Utom de som Sjönsen hade tagit. Och åskådarplatserna var tomma, så när som på en handfull småpojkar som hoppade upp och ner bland bänkarna och lekte kull. Märt var förtjust i både hästar och kapplöpningar, men hans blick gled förbi kretsen och sökte sig mot Ibordar. Varje gång de kom upp på ett backkrön såg man stadens massiva vita försvarsmurar, så tjocka att det löpte en väg längs toppen, och det gav honom en ursäkt för att stanna upp ett ögonblick och titta. Eländiga kvinna. En lätt haltning betydde inte att hon bar honom. Han lyckades hålla god min, ta det onda med det goda och inte klaga. Varför kunde inte hon göra det också? De vita tornspirorna och kupolerna som stack upp innanför stadsmuren sken i det grå morgonljuset. Anblicken utstrålade idel lugn och frid, men så kunde man heller inte se tomrummen efter byggnader som hade brunnit ner till grunden. En lång rad med högjuliga oxkärror rullade in genom det vida portvalvet som öppnade sig mot Stora Nordanväg. Det var bönder som var på väg in till stadens marknadsplatser för att sälja vad de nu hade kvar så här sent på vintern. Och mitt bland dem syntes en handelskaravan med stora tygövertäckta vagnar som drogs av 6 eller 8 spann och förde med sig varor ljuset visste varifrån. Ytterligare 7 sådana karavaner med allt från 4 till 10 vagnar vardera stod på kö vid vägkanten i väntan på att stadsgardet skulle bli färdigt med sin inspektion. Så länge solen var uppe avstannade handeln aldrig helt, oavsett vem som styrde över en stad, och såvida det inte pågick strider. Ibland inte ens då. Strömmen av människor som var på väg åt andra hållet bestod huvudsakligen av Sjönsen. Soldater i ordnade led med rustningar bestående av överlappande plåtar som målats i ränder och hjälmar som liknade väldiga insektshuvuden. En del till fots och andra till häst. Ädlingarna satt alltid till häst, iklädda praktfulla mantlar, plisserade ridklänningar och spetslöjor eller pösiga byxor och långa rockar. Sjönsenska nybyggare lämnade också fortfarande staden. Vagn efter vagn fylld med bönder och hantverkare med sina respektive redskap. Nybyggarna hade börjat ge sig ut så snart de stigit av skeppen, men det skulle dröja flera veckor till innan alla var borta. Det var en fridfull scen, vardaglig, om man inte tänkte på vad som låg bakom. Men varje gång Mert kom fram till en plats där han kunde se portarna kastades han i minnet tillbaka 6 nätter. Och då var han där igen, vid samma portar. Stormen hade bara blivit värre medan de genomkorsade staden på sin väg från Terracin-palatset. Regnet forsade ner, hamrade mot den nattmörka staden och gjorde gatstenarna hala under hästarnas hovar. En ylande vind drog in från stormhavet, drev de tunga regndropparna framför sig likt stenar kastade ur slungor och slet i mantlarna så att det var fullständigt lönlöst att försöka hålla sig torr. Månen var dold bakom täta moln och det var som om denna syndaflod drog med sig ljuset från stånglyktorna som Blairick och Fenn bar till fots framför dem. Sen kom de in i en lång passage genom stadsmuren och fick ett visst skydd, åtminstone mot regnet. Vinden fick den höga tunneln att vissla som en sorgsen flöjtmelodi. Strax innanför passagens bortre ände väntade stadsvakterna, varav 4 också bar stånglyktor. Ytterligare ett dussin vakter, hälften Sjönsen, bar hillebarder som de antingen kunde stöta eller dra en man ur sadeln med. 2 Sjönsen med hjälmen under armen kikade ut från den upplysta dörröppningen till vaktstugan som var inbyggd i den vitrappade muren. Och att döma av de flackande skuggorna bakom dem fanns det fler där inne. För många för att Mert och hans sällskap skulle kunna kämpa sig förbi dem utan att dra till sig uppmärksamhet. Kanske för många för att kämpa sig förbi överhuvudtaget. I varje fall om han inte ville att hela situationen skulle explodera i händerna på honom som någon av illuminatörernas fyrverkeripjäser. Det var hur som helst inte vakterna som var den främsta faran nu. En lång kvinna med runt ansikte steg ut förbi männen i vaktstugans dörr. Hon var klädd i en mörkblå byxkjol med röda isättningar med blänkande broderade silverblixtar. Ett långt silverglänsande koppel låg delvis hoprullat i Chaldaymans vänsterhand och kragen i andra änden satt runt halsen på den gråhåriga kvinna i mörkgrå klänning som med ett ivrigt leende på läpparna följde henne ut genom dörren. Mert hade vetat att de skulle vara där. Sjönsen hade posterat Chaldaymer och Daymaner vid alla stadsportarna nu. Det kunde till och med finnas ett par till där inne, eller rent av 2. De tänkte inte låta en enda kvinna som kunde leda kraften ta sig ut genom deras nät. Rävhuvudmedaljongen av silver låg kall mot hans bröst under skjortan. Men det var inte den kyla som skvallrade om att någon omfamnade urkällan i närheten. Bara nattens samlade köld och hans hud som var för kall för att värma upp den. Han kunde inte låta bli att vänta på den andra sortens kyla. Ljus, han jonglerade med fyrverkeripjäser i natt och med tända stubiner. Det var möjligt att vakterna blev förvånade över att en adelsdam tänkte lämna Ibordar mitt i natten och i ett sånt väder med mer än ett dussin tjänare och en rad packhästar som tydde på en tämligen lång resa. Men Eganin tillhörde det sanna blodet. Hennes mantel pryddes av en broderad örn med utbredda vingar i svart och vitt. Och de röda ridhandskarna hade extra långa fingrar för att kunna rymma hennes naglar. Vanliga soldater ifrågasatte inte vad det sanna blodet valde att göra. Inte ens lågättade representanter för det sanna blodet. Vilket inte betydde att de slapp undan formaliteterna. Alla var fria att lämna staden när helst de önskade. Men Sjönsen registrerade alla Daymaner och i det här sällskapet red 3 stycken med nedvända ansikten som doldes av huvorna på deras gråa mantlar. Var och en var länkad till en beriden Chaldame med hjälp av en silverne Erdame. Charles Damon med det runda ansiktet promenerade bort genom tunneln och passerade dem utan att ägna dem mer än en flyktig blick. Hennes Damon skärskådade däremot varje kvinna de passerade och kände efter om hon kunde leda kraften. Mert höll andan när hon med lätt rynkade ögonbryn stannade upp bredvid den sista av de beridna Damerna. Hur stor tur han än hade ville han inte slå vad om att Sjonshanskan inte skulle känna igen en ACDs tidlösa drag om hon tittade in under huvan. Det fanns förvisso ACDs som höll som Damerner. Men hur stor var chansen att Egeinins alla tre skulle vara det? Ljus, hur stor var chansen att en medlem av det lägre blodet den skulle äga tre Damener? Charles Damon klickade med tungan som till en knähund och ryckte i Adamen. Damonen följde med. De letade efter Marath Damener som försökte fly undan kopplet, inte Damener. Mer kände sig fortfarande som om han skulle kvävas. Ljudet av rasslande tärningar hade börjat höras i hans huvud igen, så högt att det kunde mäta sig med det avlägsna åskmullret. Någonting skulle gå fel, han visste det. Vakternas befälhavare, en stor kraftig sjonschen som hade sneda ögon som en salden med en honungsbrun hy, bugade sig hövligt och bad Egeinin att följa med in i vaktstugan och dricka en bägare kryddat vin medan en skrivare antecknade nödig information om hennes Damener. Alla vaktstugor Mert någonsin hade sett hade varit kala och ogästvänliga. Men lampskenet som lyste genom skottgluggarna fick nästan den här att verka inbjudande. Å andra sidan tyckte väl en fluga att ett silesår såg inbjudande ut också. Han var glad över regnet som droppade från mantens kåpa och rann ner för hans kinder, eftersom det dolde svetten som kom sig av att han var så nervös. Med ena handen höll han en av sina kastknivar som låg platt på det avlånga byltet som han hade draperat framför sadeln. Så länge han höll den så borde ingen av vakterna lägga märke till den. Han kunde känna hur kvinnan innanför tyget andades under hans händer, och hans axlar var spända som bågsträngar av oro för att hon skulle ropa på hjälp. Chelusia höll sin häst nära hans och kikade på honom ur skyddet av sin huva. Hennes gyllenblonda fläta var undanstoppad och osynlig. Hon tog inte blicken från honom ens när Charles Damon och Damonen gick förbi. Ett rop från Chelusia skulle ha fått lika katastrofala följder som ett från Truon. Han trodde att det var hotet från kniven som fick de båda kvinnorna att hålla sig tysta. De måtte tro att han var tillräckligt desperat eller tillräckligt galen för att använda den. Men han kunde inte vara helt säker. Det var så mycket denna natt som han inte kunde vara säker på. Så mycket som var skevt eller ur jämvikt. Mert kom ihåg att han höll andan och undrade om någon skulle lägga märke till att hans bylte var rikt broderat och fråga varför han lät det bli genomblött i regnet. Han förbannade tyst sig själv för att han ryckt åt sig en vävnad från väggen bara för att det var vad som fanns till hands. När Mert nu tänkte tillbaka var det som om allting gick oerhört sakta från och med detta ögonblick. Egeinin satt av och kastade tyglarna till Domon som tog emot dem med en bugning från sadeln. Domons kapuschong var tillbakaskjuten precis så mycket att det syntes att hans huvud var rakat på ena sidan och återstoden av hans sår var samlat i en axellång fläta. Regnvatten droppade ur den undersättsige ilianarens skägg. Men han lyckades ändå upprätthålla precis den styvnackade arrogans som man väntade sig av en Sojin. En arvtjänare av det sanna blodet och sålunda själv nästan jämlik med dem. Definitivt högre än en simpel soldat. Egernin kastade en blick över axeln mot Märt och hans börda. Hennes ansikte var en stelnad mask av något man kunde ta för högdragenhet om man inte visste hur skräckslagen hon var av det de höll på med. Den långa Chaldamen och Damonen vände om och gick tillbaka genom tunneln med raska steg, färdiga med sin inspektion. Vernin, som befann sig precis bakom Märt med ledbandet till ett av packhästföljerna i handen, satt som vanligt hopsjunken som en hösäck. Nu böjde han sig ut från sadeln och spottade på marken. Märt visste inte varför just detta dröjt sig kvar i hans minne, men det hade det. Vernin spottade och i nästa ögonblick hördes trumpetstötar, tunna och vassa, långt bakom dem. Från andra sidan staden, där andra män hade planerat att sätta eld på de shonshanska förrådsskjulen längs buktvägen. Trumpetstötarna fick vakternas befälhavare att tveka. Men plötsligt började en klocka slå med stark klang inne i själva staden. Strax fick den sällskap av en annan och så ännu en, tills det tyckte som om hundratals larmklockor ringde i natten. Samtidigt slets skyn sönder av fler blixtar än någon storm kunde frambringa. Silverblå djungeldar som slog ned innanför murarna. Tunneln badade i flimrande ljus. Sen började ropen skalla, inne bland explosionerna i staden, och med dem kom skriken. Ett ögonblick förbannade Matt vindfinnerskorna för att de hade börjat tidigare än de hade lovat. Men sen insåg han plötsligt att tärningarna i hans huvud hade stannat. Varför? Det fick honom att vilja svära igen, men det fanns inte tid ens för det. I nästa ögonblick bad befälhavaren enträget Egernin att sitta upp igen och fortsätta ut, för att sen hastigt börja ropa ut order till männen som kom strömmande ut ur vaktstugan. En av dem skickade han in till staden för att se efter vad larmet gällde, medan han ställde upp resten för att möta hotet, vare sig det nu kom inifrån eller utifrån. Kvinnan med det runda ansiktet sprang och ställde sig vid soldaterna med sin Damon. Två andra kvinnor med en Erdame mellan sig kom utstörtande från vaktstugan och sällade sig till dem. Märt och de andra galopperade ut i stormen med tre Eishager, varav två var befriade Damoner, och med den kidnappade arvtagerskan till Shonshens kristalltron. Bakom dem bröt en långt värre storm ut över Ibordar. Ljungeldar tätare än grässtråna på en äng. Med en rysning drog sig Märt tillbaka till nuet. Egernin blängde på honom och drog i honom, mycket hårdare än nödvändigt. Ett älskande par som går arm i arm har inte bråttom, muttrade han. De flanerar. Hon gav honom ett hånleende. Kärleken måtte ha förblindat Domon. Om det inte var att han blivit slagen i huvudet en gång för mycket. Det värsta var i varje fall över. Märt hoppades verkligen att flykten från staden hade varit det värsta. Han hade inte känt av tärningarna sedan dess, och de var alltid ett dåligt tecken. Han hade förvirrat spåren efter sig så gott han kunnat och var övertygad om att det krävdes en lika stor tur som hans egen för att kunna skilja sanning från villospår. Sökarna hade varit Egernin på spåren redan före den ödesdigra natten, och nu borde hon dessutom vara efterlyst för att ha stulit Damoner. Men myndigheterna förväntade sig naturligtvis att hon skulle rida för allt vad tygen höll och redan vara många rastbil från Ibordar. Inte att hon skulle sitta still strax utanför staden. Det enda som kunde binda hennes flykt till Chuans försvinnande var att de råkat äga rum samtidigt. Det var även det enda som kunde binda henne till Märt, och det var viktigt. Tylin skulle säkert ha sina egna anklagelser mot honom. Ingen kvinna skulle förlåta en man som hade bundit henne och föst in henne under en säng, inte ens när det skett på hennes eget förslag. Men om han hade minsta tur skulle ingen misstänka honom för något av det övriga som hade hänt under natten. I bästa fall var det ingen annan än Tylin som tänkte på honom överhuvudtaget. Att surra ihop en drottning som en gris inför marknaden hade varit nog för att få en man hängd i vanliga fall. Men det skulle hållas för ett knippe möglig lök vid sidan av de 9 månadernas dotters försvinnande. Och vad skulle Tylins leksak kunna ha med det att göra? Det irriterade honom fortfarande att han hade blivit betraktad som en snyltgäst. Än värre, som ett keldjur. Men det hade samtidigt sina fördelar. Han trodde att han var säker, i varje fall för Sjönsen. Men en sak var lika svår att ignorera som en tagg i hälen. Ja, egentligen flera taggar, varav de flesta växte på Chuon själv. Men den här var ovanligt lång och vass. Chuons försvinnande borde ha varit lika sensationellt som om solen hade försvunnit mitt på dagen. Men det hade inte gått ut något larm. Inte något. Inga belöningar eller lösensummor hade utlovats. Inga soldater med eld i blicken hade letat igenom varenda vagn eller kärra inom flera mils omkrets eller galopperat genom landsbygden för att genomsöka varje liten håla eller skrubb där en kvinna kunde hållas gömd. Hans gamla minnen hade en del att berätta om jakter efter bortförda kungligheter. Men bortsett från hängningarna och de brända skeppen i hamnen såg Ibodrar likadant ut som dagen före bortförandet. Enligt Eganin skedde sökandet säkert i största hemlighet och många Sjönsen visste förmodligen fortfarande inte att Chuon var borta. Sin förklaring grundade hon bland annat på den chock som skulle drabba kejsardömet om det kom ut. Att det skulle ses som ett dåligt förebud för återkomsten och att man skulle förlora Shaitar. Det lät som om hon själv trodde på vartenda ord, men Mert vägrade att svälja minsta smula. Sjönsen var ett mycket konstigt folk, men så konstig kunde ingen vara. Ibodars tystnad gav honom krypningar. Han anade en fälla i denna tystnad. När de kom fram till Stora Nordanväg var han glad att staden låg dold bakom de låga kullarna. Stora Nordanväg var en landsväg, en viktig handelsled som var bred nog för 5 eller 6 vagnar att köra i bredd på utan att trängas. Den bestod av jord och lera som under århundraden har trampats nästan lika hård som de urgamla gatstenar som här och där stack upp ett hörn eller en kant någon tum ur marken. Mert och Eganin skyndade över till motsatta vägkanten med Noel tätt i hälarna. De passerade mellan en handelsfora som mullrade mot staden, bevakad av en kvinna med ärrigt ansikte och 10 hårdögda män i lädervästar täckta med runda metallplattor. Och en rad av de underliga nybyggarvagnar som gick upp i spetsar i ändarna och var på väg norrut. Några dragna av hästar eller mulor, andra av oxar. Mellan vagnarna vallade barfota pojkar med spön i händerna, fyrhornade jätter med lång svart ragg och stora vita kor med hängande hakskinn. En man i blå pösbyxor och rund röd mössa som gick i slutet av vagnsraden ledde en väldig puckelryggig tjur i ett rep som var knutet vid en ring i dess nos. Om det inte varit för kläderna kunde han ha kommit från Tjufloden. Han tittade på Mert och de andra som om han tänkte säga någonting. Men sen skakade han på huvudet och traskade vidare utan att se åt dem igen. Merts dåliga höft gjorde att de inte kunde gå särskilt fort och nybyggarna trampade på sakta men säkert. Eganin, som gått hopkurad med hucklet åtdraget under hakan med den fria handen, andades ut ljudligt och släppte den nästan smärtsamma grepp hennes fingrar hållit om Mert. Efter en liten stund rätade hon på sig och blängde efter bondens rygg, som om hon tänkte springa efter och ge både honom och tjuren varsin örfil. Som om det inte var illa nog vände hon sin mörka blick mot en grupp tjornsjanska soldater så fort bonden kommit ett 20-tal steg bort. Soldaterna marscherade mitt på vägen i en takt som snart skulle föra dem förbi nybyggarna. Kanske 200 man i en kolonn med 4 man i bredd, följde av en brokig samling muldragna vagnar övertäckta med hårt spänt grovt tyg. Vägens mitt hölls alltid fri för militärtransporter. Ett halvdussin officerare i hjälmar som kröntes av smala fjäderplymer och dolde allt utom ögonen red på utsökta hästar i täten för kolonnen. Deras röda mantlar var prydligt utbredda över hästarnas svansremmar och de tittade varken åt höger eller vänster. Fanan som vajade bakom dem pryddes med vad som kunde vara en stiliserad pilspets i silver. Eller kanske ett ankare, överkorsat av en lång pil och en taggig blixt i guld. Under symbolen fanns siffror och bokstäver som Märt inte kunde tyda när baneret vajade en hit, en dit i vinden. Männen på förrådsvagnarna hade på sig mörkblå rockar, åtsittande byxor och fyrkantiga röda och blå mössor. Men soldaterna var ännu pråligare utstyrda än de flesta tjornsen. Deras ledade rustningar var randiga i omväxlande blått med en silvervit kant i botten och rött med en guldgul kant. Och hjälmarna var målade i alla 4 färgerna så att de liknade skräckinjagande spindelhuvuden. Ett stort märke med pilen, blixten och ankaret, det måste vara ett ankare, var fastsatt längst fram på varje hjälm. Och alla männen, utom officerarna, bar varsin dubbelböjd båge vid sidan samt ett fullt pilkoger som balanserade upp kortsvärdet vid bältet. Skeppsskyttar, muttrade Egernin och blängde på soldaterna. Hon höll ihop hucklet med sin fria hand, men den var fortfarande hårt knuten. Bråkmakare. De ställer alltid till med krogslagsmål och andra bekymmer om de får vara i land för länge. Märt tyckte att de såg väldisciplinerad ut. Hur som helst hade han aldrig hört talas om soldater som inte hamnade i slagsmål. Särskilt när de var druckna eller uttråkade. Och uttråkade soldater brukade dricka. Någonstans i bakhuvudet undrade han hur långt det gick att skjuta med de där bågarna. Men det var bara en frustrerad tanke. Han ville inte ha någonting att göra med tjornsjanska soldater. Om han fick som han ville skulle han aldrig mer ha någonting med några soldater överhuvudtaget att göra. Men så långt verkade hans tur aldrig räcka. Ödet var dessvärre inte samma sak som turen. På sin höjd 200 steg kom han fram till. Det skulle gå att skjuta längre med ett bra armborst eller vilken tjuvflodsbåge som helst. Vi är inte på någon krog nu, väste han mellan tänderna. Och de har inte ställt till med något slagsmål. Så sätt inte igång ett skäll bara för att du blev rädd för att en bonde skulle prata med dig. Hon spände käkarna och gav honom en blick så hård att den borde ha spräckt skallen på honom. Men det var sant. Hon var rädd för att öppna munnen i närheten av någon som kunde känna igen hennes uttal. Vilket enligt hans sätt att se bara var klokt, men det verkade som om allting grämde henne. Om du inte slutar blänga på dem så där kommer snart något underbefäl och börjar ställa frågor. Kvinnorna i Ibordar-trakten är kända för att vara försagda av sig, ljög han. Vad kunde hon veta om de lokala sederna på den här sidan Arith-havet? Hon sneglade på honom under rynkade ögonbryn. Kanske försökte hon bara räkna ut vad försagd betydde. Men hon slutade i varje fall grimasera åt bågskyttarna. Nu såg det inte längre ut som om hon tänkte slå dem, möjligen bitas. Den där karn är lika mörk i hyn som Ethan Mir, muttrade Noel tankspritt medan han tittade på de förbimarscherande soldaterna. Mörk som en Charon, men jag kan svära på att han har blå ögon. Jag har sett hans like förut, men var? Han försökte klia sig i huvudet och slog sig nästan i skallen med bambuspöet. Sen tog han ett steg mot mannen som om han tänkte fråga var han var född. Märt knyckte till och fick fatt på gamlingens arm. Nu går vi tillbaka till sällskapet, Noel. Nu. Vi borde aldrig ha gått därifrån. Vad var det jag sa, sa Egernin med en skarp nick. Märt stönade men kunde inte göra annat än att fortsätta gå. Och det var hög tid att ge sig av. Han hoppades bara att han inte hade väntat för länge.